Artikel 3.
Efter 3 års förhandlande står det nu klart att personer med ledarhund får sitta i första klass på SJs tåg. Ronny Blidberg från Synskadades Riksförbunds styrelse sitter i SJs handikappråd.
Det har tagit cirka 3,5 år, så det har varit en lång tågresa.
Från att ha varit hänvisade till andra klass kommer ledarhundsförare och deras hundar att kunna sitta även i första klass från den 12 januari nästa år. En orsak till att hundar inte släpps in i första klassvagnarna är hänsyn till allergiker. Men med den överenskommelse som finns mellan SRF och Astma- och Allergiförbundet om att respektera varandras intressen men inte ge någon grupp förtur, så föll detta argument.
Jag ser det som representant för Synskadades Riksförbund, så ser jag detta lika med en rättighet i samhället att alla ska kunna få vara med att välja och vraka hur man vill åka.
Om man beställer biljett i god tid kan en första klassbiljett ibland vara billigare än en i andra klass.
Jajamän, det har jag själv råkat ut för många gånger, men då har man kamrater som har ledarhund som inte har kunnat gjort det. Så jag tycker detta är verkligen en fin julklapp för ledarhundsförarna i Sverige.
Det sa Ronny Blidberg som är styrelseledamot i Synskadades Riksförbund och sitter i SJs handikappråd. Reporter Johan Rosengren.
Och vi är kvar i cellen på Långholmen och vi står framför en skylt med dagordningen för straffångar och Långholmen. Och vad är det vi ser där, Åsa?
Sökandagar, alltså vardagar klockan 5.30 så skulle de gå upp och klädsel samt cellens städning. Och äta frukost. Var det de själva som skulle städa cellen?
Ja, så här var det. Att det var ju lite väldigt militärisk disciplin. Så att uppstigning och som sagt städning, därefter frukosten. Därefter så var det då morgonbönen som oftast då förkunnades via pastorn. Och då var det lite dörren på glänt. Det finns en liten hake på dörren som kallas för kyrkhaken eller kyrkkläppen. Så då fick då internen stå och lyssna medan det här morgonpredikan var. Sen var det motion och fångård. De finns ju faktiskt kvar här på Långholmen, de enda från den tidsepoken. Och så jobbade man fram till 11 och så fick man lite mat och tog upp arbetet 12.30 och så körde man på fram till klockan 17 aftonmåltid. Och sen höll man på ända fram då till klockan halv 7 och sen så 19.40 aftonbön och därefter går Nanna Kudde.
Och nu ser jag en potta som står i en lucka i väggen här. Den tömdes alltså av personalen när den var välfylld.
Jag menar det. Och så man kan ju då tänka sig, även om det här är något lite tillrättalagad museicell, så kan man då tänka att det var inte allt för angenäma dofter i det här lilla pottskåpet. Det kan också tilläggas att det där pottskåpet var också en bra gömma. För när man ville då ha lite redskap som man höll på eventuella flyktförsök. Så man gjorde ibland visitation med en sån här gammal viska som de kör skorstensfejerna. Och då ramlade ner diverse grejer som man inte skulle ha.
Och det kunde vi se när vi gick in här, så kunde vi se ett exempel på just ett rymningsredskap. Ska vi titta på det?
Absolut.
Då går vi ut ur cellen.
Kan tillägga också, när man ville komma ut ur cellen, det var ju inte bara att säga till, men då hade man ett trick, nämligen en term som hänger kvar i kåkfararsvängarna fortfarande. Man flaggade på, och det betyder följande. Att från insidan kunde man vrida på en liten spak, vilket resulterade i att en flagga flög upp så här, och då smällde det till, så någon form av room service om man får säga så. Så, men det vill ju till att man inte bara drog den där för skojs skull, utan då måste man ha ett riktigt ärende.
Och det är alltså en liten metallflärp som fälls ut.
Ja, rymningar då. Det är en sån här känt tema som många frågar mig om, hur många som har rymt härifrån. Och då brukar jag säga att det fanns inte någon nogräknad direktör som förde någon statistik över det. Men jag kan i alla fall intyga att rymningar har förekommit. Och de var väl oftast mera förekommande på slutet av Långholmens tid. För efter år 1946 då avskaffades cellstraffet, vilket då innebär att man fick lite röra sig lite mer fritt i de här korridorerna och umgås med andra interner, vilket då resulterade i att man började planera flykt. Och uppe i taket här på museet så hänger en gammal repsted. Det ser mer ut som ett väldigt avancerat makramearbete här. Den här intern tror jag hade mycket tid, en massa med lakan som är då ihopflätade till en tjusig repstege.
Hur kunde man gömma en sån in i den här pyttelilla cellen?
Ja, så här var det att Långholmen var populärt, inte bara utav de som satt här, men det var ett populärt fängelse som ofta var överbokat, om man nu får uttrycka sig i hotelltermer. Och så sent som 1956, där man för övrigt, det var det året man beslöt att Långholmen skulle läggas ner, verksamhet pågick här ända fram till 1975, hade man över 1200 fångar. Vilket då var en ogörlig situation för personalen att ha koll på vad folk höll på med. Så det fanns tid att planera sådana här små saker och även gömma undan dem.